Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Du är ju lika kritisk som jag. Så då följde mig istället i smaken.
Ja, kul.
Jag visste ju, innan jag började läsa, tänkte jag Talang och Handels, de två med varandra liksom.
Ja, exakt.
Handels är väldigt så.
Exakt.
Det hade ju kunnat vara åt andra hållet. Att du sa, nu jäklar.
Absolut.
Nu ska vi ta fram de bästa här. Ja. Så var det inte.
Nej, inte riktigt i alla fall.
Ska vi köra igång då, får vi se vart det landar.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Innan vi börjar så ska jag säga till dig som lyssnar att du gärna får titta in på Instagram. Kan du få se lite bakom kulisserna från vår inspelning. Fredrik Hilleborg vid micken, och idag sitter jag med en bok i min hand som heter Talang för människor. Psykologin bakom framgångsrik talent management. Mitt emot mig sitter författaren Kajsa Asplund. Välkommen.
Tack så mycket. Vad roligt att vara här.
Vi ska helt enkelt prata lite om talang och så vidare. Det begreppet ska vi verkligen zooma in på. Och vad det innebär och så vidare. Men innan vi pratar om det, du får gärna presentera dig.
Jag är psykolog från början och kan man väl säga har haft arbetslivets psykologi som fokusområde länge. Jag började redan under utbildningen intressera mig för allt från liksom stress i arbetslivet till organisationsförändring och sådär. Och har jobbat som konsult inom organisationspsykologi och sådär. Men de senaste 4 åren då så har jag varit på Handelshögskolan här i Stockholm och forskat kring talent management. Och sen ett år tillbaka ungefär så finns jag på ett svenskt talent techbolag som heter Alva Labs.
Mm. Och talent management, man får ju nästan ont i magen när man, eller inte ont i magen, man blir nästan irriterad när man hör det. Eller, och jag tänkte ju det innan jag läste boken, jag tänkte vad 17 nu jäklar. Sen var boken mycket bättre än vad jag trodde. Men förstår du vad jag menar med att man liksom, det där begreppet med att det är talanger överallt?
Ja, jag skulle gissa att du menar att det låter som ännu en sån här liksom managementfloskel.
Ja, exakt.
Sån där konsultuppfunnet begrepp.
Ja, exakt.
Som egentligen är ganska tomt liksom. Men det var det jag på något vis tilltalades av i den här forskningsgruppen som jag kom in i då. Att man gillade att ta de här begreppen som var inne, alltså modeorden som flyger runt, och försöka liksom knacka hål på dem lite grann och fundera på vad är det som ligger i de där klyschorna och försöka ta dem lite mer på allvar och fundera på varför har det blivit ett modeord och så här, vad finns där bakom.
Just det, för det har inte uppstått från ingenstans nu. Men kan man inte, om man stannar lite vid ordet, för att det är ju, vi pratar ju om det i boken, men jag tänker så här generellt, men vad är egentligen en talang?
Och det är ju en fråga som är nästan omöjlig att besvara. Du får ju lika många svar som personen frågar. Men i stort sett så kan man ju säga att i näringslivet så menar man någonting i stil med duktigt folk.
Mm.
Och sen kan man mena det i mer eller mindre exklusiv bemärkelse. Alltså i vissa organisationer så är talanger lika med crème de la crème, de allra bästa, topp 10%, topp 5% eller någonting sånt. På annat håll menar man kanske snarare alla de som vi behöver för att liksom uppfylla våra strategiska mål eller någonting sånt.
Mm.
Så att det är ett mångtydigt begrepp verkligen, och inte minst vad gäller det här med hur många och i vilka sammanhang också.
Ja men exakt, för om du skulle ha en grupp med 1000 människor, då skulle man ju, visst, det beror ju på i sådana fall de, om man säger att man säger så här, men vem här kan rita bäst? Mm. Då får man ju kanske då, inte vet jag, 30 stycken så här. Så, ja, då, vi tycker att de gör det bäst.
Mm.
Då är de talanger då inom det.
Ja, men precis.
Men är det liksom, ja, några som lagar mat? Då är det några andra.
Ja, visst. Så att man kan ju tänka sig talang för en väldigt specifik förmåga eller liksom färdighet eller så. Eller så kan man tänka sig att man letar efter någon form av generell talang inom citattecken, alltså personer som är väldigt böjliga och flexibla och går att släppa ner lite varstans och klarar sig i de flesta miljöer. Liksom.
Då har man talang för det då?
Ja, det kan man väl säga.
Men man kan också undra, har inte alla människor någon talang kanske då?
Det verkar väl högst rimligt att anta.
Ja.
Definitivt. Men sen det här med, om man säger hur mycket av talang är medfött och hur mycket är förvärvat.
Mm.
Det där är ju svaret också naturligtvis både och. Något annat är inte möjligt. Men du kan backa upp ganska många olika positioner på den skalan med olika typer av forskningsstöd. Alltså det finns gedigen forskning som visar att en del förmågor är troligtvis till stor del medfödda. Men det finns också gedigen forskning som visar att de flesta förmågor är väldigt träningsbara.
Mm.
Så att där blir det liksom också en fråga om värderingar på något sätt tror jag.
Mm. Ja, och har man inte inom sportvärlden bland annat då pratat om att en talang är någon som också jobbar hårt? Alltså det är inte att du är inte född till Zlatan till exempel, att han liksom kväll ut och dag ut stod och bollade.
Ja, absolut.
Att han orkade det och att han hade det, att det var talangen.
Ja, absolut, och det tror jag alla är överens om idag, att det blir ju ingenting av hur mycket den har av en medfödd förmåga om du inte är beredd att jobba.
Nej.
Så är det ju.
Men i den här i businessvärlden då, som egentligen du riktar in dig på, eller hur får man väl säga, i näringslivet då, där när man har pratat talang, så har man, då kan man ju säga då att man pratar om folk som levererar liksom inom den världen på något effektivt sätt.
Ja, det kan man säga. Ja. Absolut. Sen menar olika bolag ändå lite olika saker med det här begreppet när man liksom implementerar talent management. Så att vissa pratar om talang för en specifik roll, att man har väldigt svårt att rekrytera talanger inom prissättning eller någonting sånt. Men ganska ofta så menar man också ett slags väldigt flexibel talang, om man säger så. Alltså man vill väldigt gärna ha de här personerna som har något slags breda, nästan metakompetenser. Alltså att man är duktig på att lösa problem, jobba i grupp, leda andra, vara kreativ, vara prestigelös, lite oavsett vad uppgiften gäller. Sådär.
Mm.
Så det är någonting som väldigt många verkar leta efter.
Skulle du kunna berätta lite om också uppkomsten? Du har lite bakgrundsbeskrivning, det kommer ju mycket från USA och hyfsat nytt man har börjat prata om det.
Mm. Talent management som begrepp kan man ju nästan sätta ett specifikt födelseår på. Det är 1998 då, när McKinsey, det här amerikanska konsultföretaget, släpper en rapport som heter The War for Talent. Där man då menar att olika typer av liksom megatrender i världen, en åldrande befolkning, globaliseringen och så vidare, håller på att göra talang eller kompetens då till den största bristvaran och den mest värdefulla resursen för i princip alla organisationer. Och därmed menar man kommer det uppstå någon slags krig om talangerna. Där de bolag som är bäst på att locka, utveckla, behålla de duktigaste människorna kommer vinna.
Just det, man, ja, precis. Och man förstår ju det någonstans att man vill hitta en formel för det.
Absolut, absolut.
Alltså det är ju logiskt. Men sen, jag blir bara så provocerad av det. Så man hittar ju också, det är lätt att se kritiskt på det. Det är liksom hur man vrider och vänder på det, så är det svårt att sätta in folk i. Så här, den här kommer alltid, alltså det här är en talang. Ja, men det här är inte en talang.
Verkligen. Och det som fastnade från den här rapporten var ju väldigt mycket synen på talang som en bristvara. Alltså att talanger är några få och alla bolag slåss om samma talanger.
Ja.
Vilket definitivt kan liksom ifrågasättas utifrån massor av forskning. Mm. Verkligen förhåller sig på det sättet. Men det var liksom det som fick fäste. Och sen rullades det här begreppet liksom ut först i Nordamerika kan man säga i den kontexten och sen rör det sig liksom mot Europa under framförallt 2010-talet skulle jag säga och slår igenom stort i Sverige då någon gång runt ja, men 2010-2012 eller sånt där.
Mm. Vilka motargument tycker du är viktiga att lyfta fram liksom mot det synsättet att vi vill hitta de bästa talangerna?
Ett av de allra viktigaste motargumenten handlar om det här med sammanhangets betydelse. Alltså att i och med att det här är ett amerikanskt begrepp, ett konsultdrivet begrepp och också ett begrepp som är kopplat ganska mycket till psykologin som disciplin så blir det oerhört individfokuserat. Och har någon slags underliggande antagande om att en talang är alltid en talang.
Det är fast. Liksom. Eller vet du, det är
precis, fixed. Det är fixt och färdigt på något sätt. Att är du en talang så är du det oavsett miljö, oavsett sammanhang. Och så här, va? Det tror jag på många sätt är ganska farligt synsätt. Därför att det finns ganska mycket fog för att påstå att sammanhanget har en enorm betydelse för vem som presterar. Mm. Dels i form av att en och samma person kan prestera ganska olika i olika miljöer beroende på hur bra matchningen är med rollen, med arbetsuppgifterna, med kollegorna och sådär. Men sen också att prestation till stor del är en kollektiv företeelse.
Mm.
Så att du som individ, citat, pluggar in dig i någonting som pågår som är mer av en kollektiv process. Där det uppstår en viss typ av engagemang, en viss typ av liksom geist i en grupp eller en organisation. Och så här.
Mm.
Det tycker jag är en av de viktigaste delarna att lyfta fram där.
Mm.
Sen finns det ju också en annan del som handlar om stereotyper och sådär.
Ja.
Att begreppet talang har ju en tendens att framkalla vissa bilder i huvudet av en person som är på ett visst sätt. Den bilden är ganska trång. Den är ganska smal egentligen skulle jag säga.
Just det, vad man ser som en talang. Och då får man ju tänka återigen då, inom näringslivet, inom då konsultsvängen ofta då.
Mm.
Där har man en, just det, du nämner ju som ledare, någon slags ledargestalt. Det är vissa egenskaper som man värdesätter.
Ja men exakt.
Man kan ju nästan se framför sig ungefär. Det är väl någon som är framåt och någon som tar för sig och säkert gärna lång. Och
ja men exakt.
En man och, det är ju liksom hela den. En ganska fördomsfull bild
av
vem som är det.
Allt det där kommer in.
Ja.
Och det blir ofta en person som har en typ av bakgrund som gör att man är lite som fisken i vattnet direkt, om man säger så. Man har gått på en viss typ av skolor, man kommer från en viss typ av familj, man har en viss typ av umgänge som gör att man väldigt snabbt fattar galoppen. Liksom, hur ska man vara här? Och det är väldigt bekvämt för chefer ofta, för att de personerna behöver ju inte så jättemycket coachning, utan de är igång snabbt.
Och jag tycker fortfarande det är viktigt, inte minst för mig själv, att tänka att det är ganska logiskt någonstans. Även om du och jag skulle driva ett företag så är det klart att man vill ha bra folk.
Mm.
Så det är lätt att hamna i, nu vill vi ha liksom talangerna här.
Ja, absolut.
Jag vill inte ha någon drummel. Men också lika viktigt är det att förstå att det är ju nästan omöjligt att säga att den där personen kommer alltid liksom vara, leverera på topp.
Ja, precis. Alltså det finns naturligtvis vissa grundläggande egenskaper som nästan alltid är önskvärda. Liksom. Det är klart att personer som har en hög begåvning till exempel, personer som har mycket av det här personlighetsdraget som vi kallar samvetsgrannhet eller ambitionsnivå, alltså att man är driven, flitig, noggrann och de här grejerna, det är ju oftast bra att ha. Liksom.
Ja, precis. Mm.
Och det vet man också från psykologin. Så att det är liksom, det är ju inte en svartvit fråga, utan absolut finns det vissa delar som man kan mäta, till exempel med bra tester eller så, som är relativt konstanta egenskaper som nästan alltid är bra att ha. Men det finns så mycket annat också, det får man liksom inte glömma bort.
Mm. Och det finns ju mycket kopplingar till, nu skriver inte du om det, men det finns ju mycket parallellt i idrottsvärlden.
Mm.
Att man ofta Ja, men inte minst inom med barn och ungdomar och barn, att man hittar talanger tidigt. Så här. Ja. Den här sjuåringen som... Och där blir det nästan också kanske tydligare att förstå att det är ju helt omöjligt att veta, att säga att den där talang, den kommer spela liksom i högsta serien här om 5 år.
Ja, oja. Oja. Och när det är barn inblandat så blir det ju nästan ännu lättare att se också att det där riskerar att slå över i någonting nästan inhumant om man sätter de här etiketterna på folk för tidigt.
Mm. Kan inte du känna igen dig? Du, om du skulle stå och titta på en knattematch så skulle du också tycka att några var, ser ut som talanger?
Ja, men visst är det så. Det är ju så omöjligt att, ja, att plocka av sig de glasögonen.
Ja.
Men det är väl då det gäller att tänka lite långsamt också. För att liksom citera Kahneman.
Ja.
Att inte bara titta på de mest, vad ska man säga, uppenbara tecknen. Alltså ett typiskt exempel är ju det där att vi ofta överskattar talangen hos någon som är väldigt framfusig. Som gärna ställer sig längst fram i ledet och säger jag vill, jag kan.
Mm.
Medan personer som kanske är lite mer försiktiga och står där bakom kanske kan precis lika bra.
Eller bättre.
Eller bättre. Så att det gäller liksom att titta bortom det uppenbara. Och det tror jag gäller inom allt från sport till näringsliv.
Mm. Du beskriver ganska mycket intressanta exempel vad som kan gå snett.
Mm.
De exemplen du har, vad är det för typ av arbetsplatser ungefär?
Det kan vara ganska många olika typer av arbetsplatser. Alltså, de företag som har börjat anamma det här och kanske hunnit längst är ju ofta storföretagen.
Mm,
men vi har ju studerat allt från små startups till offentlig sektor, skola, myndigheter. Så att det här går att applicera på ganska många håll ändå.
Mm.
Det måste väl finnas tillräckligt många medarbetare kanske för att det ska bli fråga om någon form av särskiljning då.
Mm.
Att vissa får och andra inte får eller så. Men så fort den möjligheten finns då skulle jag säga att det ändå är ganska applicerbart.
Ge något spännande exempel på vad som kan gå snett.
Ja, men en av de absolut vanligaste sakerna som går snett är ju att bolag i sin iver att bedriva talent management börjar lova alldeles för mycket.
Till talangerna,
mm, precis. Alltså att man upplever någon slags stress kring det här att oj, nu råder liksom kamp om talangerna här, vi måste se till att de duktiga personerna vill stanna.
Mm.
Vi måste visa att vi uppskattar de här duktiga personerna som vi har. Och så mer eller mindre explicit då så väljer man ut några stycken som man tycker att ni är våra stjärnor och er vill vi ha kvar, er vill vi satsa på. Och så börjar man förmedla det här då, antingen genom att ge dem en uttrycklig talangstämpel och säga ni är våra talanger, ni ingår nu i vår talangpool, mm, eller vår talangprogram eller någonting sånt. Eller genom att helt enkelt bara säga dig vill vi satsa på, dig ser vi stor potential i.
Och det här är det alltså svenska företag som gör?
Absolut,
ja,
i högsta grad, mm, definitivt.
Mm.
De allra flesta har frågan på dagordningen och väldigt många har ju redan implementerade talangprogram eller talangpool och sånt där. Men det som lätt händer där då är att man ger ganska många löften som inte sedan infrias. Och det som har hänt då på liksom psykologspråk är att man har omförhandlat det psykologiska kontraktet, brukar man säga.
Just det.
Alltså den här överenskommelsen som du och jag har, jag som medarbetare och du som chef,
mm,
att det här ska jag leverera och det här ska jag få tillbaka, förenklat uttryckt.
Mm.
Den överenskommelsen har förändrats. Plötsligt har jag högre förväntningar på vad jag ska få ut av att jobba på det här stället.
Om jag utser dig till talang,
mm,
jag säger Kajsa, du är en av våra största talanger här. Vad händer med dig då?
Det första som händer och det största som händer är att jag får högre förväntningar på dig som arbetsgivare.
Just det, för då känner du så här, oj oj, nu får han ju ge lite mer här eftersom jag är en stjärna här.
Exakt. Och alltså, många företag oroar sig för att de här talangerna ska börja liksom luta sig tillbaka, sluta anstränga sig och tänka nu är allting klappat och klart. Det finns det ganska lite stöd för. Det är liksom inte den typen av förändrad förväntansbild man ser. Utan det som snarare händer är att man börjar förvänta sig en något mer snitslad bana. Man börjar tänka sig att nu finns det väl en plan. Det har ju en intervjuperson som säger i boken, mm, uttryckligen att när jag blev talang så, mm, tänkte jag att då finns det väl en plan. Mm. Vad vill ni använda mig till? Vad har ni för tankar om min framtid här? Och om det då visar sig att det finns en sån plan så kan det här falla ut väldigt väl. Personen blir mer motiverad att anstränga sig, accepterar högre krav, blir mer engagerad i sitt arbete och sådär. Men det finns ju en stor risk att det visar sig att det inte finns någon sån här plan. Utan att det man har gett är bara löftet, så att säga.
Och då man tänker sig då företagen, vad är deras tanke med det?
Deras tanke tror jag ofta är att talangstämpeln är väl nog i sig själv.
Ja, just det. För då tänker de att folk ska bli glada och känna yes, nu blir jag liksom extra trogen här. De har bit sig svansen lite, för då blir istället talangerna blir att då har de högre förväntningar.
Ja.
Tänker, aha, nu är jag en talang, vad får jag för det?
Exakt så.
Vad är planen framåt?
Så kan man säga.
Mm.
Och många företag har ju såklart väldigt goda ambitioner om att man ska sätta upp en sån plan och följa upp den och se till att saker händer.
Mm.
Men det är inte alltid så lätt i en organisation heller, där personer byts ut och prioriteringar ändras och chefer flyttar på sig och sådär.
Mm.
Så att det är en ganska komplex sak att hålla ihop också.
Mm.
Men jätteviktig alltså, för att det är liksom ett av de tydligaste forskningsfynden, att när de där förväntningarna inte infrias så finns en stor risk att talangen lämnar istället då.
Mm. Man kan förstå den psykologiska effekten.
Absolut, verkligen. Och tittar man på den forskning som finns så är det ganska självklart.
Ja. Du pratar också om det här med att man börjar, när man blir talang och känner sig jäklar, man börjar se sig om lite och jämföra sig med andra talanger.
Mm.
Kan du inte beskriva det lite grann?
Jo, men absolut. Och det har ju att göra med frågor som rör identitet, kan man säga. Alltså självbild, hur jag ser på mig själv. Och där sker en massa spännande förändringar när folk utses till talanger.
Ja.
Man får andra hattar att ta på sig, skulle man kunna säga. Och en av dem är ju då att man får en annan jämförelsebas. Alltså istället för att titta på min närmaste kollega vid skrivbordet bredvid, så börjar jag tänka på de som har utsetts till talanger på det konkurrerande företaget. Eller det där andra bolaget som jag hörde om i USA eller sådär.
Mm.
De här talangprogrammen finns ju på många håll och är ganska generiska liksom. Så att plötsligt börjar man kanske fundera på, ja, jag kanske skulle ha det bättre som talang på Unilever istället för här. Just vilket det, då också höjer ribban.
Man får åka på resor med de andra talangerna och blir liksom börja spela en annan liga lite grann.
Ja, ja,
bara jämföra sig med dem. Det blir också den, man får en annan syn på sig själv.
Absolut, absolut. Så det såg vi ofta när vi intervjuade utsedda talanger i våra studier. Att man börjar se sig själv mer som en del av ett slags globalt kollektiv som är liksom handelsresande i talang, om man säger så.
Mm.
Där många sa att nej, men jag skulle aldrig övervägt att söka mig till det här bolaget om det inte fanns ett talangprogram.
Mm.
Alltså mitt andra alternativ var ett talangprogram på ett annat bolag. Så det är liksom det segmentet man vill in i då på något sätt.
Och det här är ju, bara sticka in det, det är ju väldigt snarlikt inom idrottsvärlden också, om man tittar ungdomsidrott. Och när man tar fram så här landslag då på juniornivå, så här 14-åringar, de får plötsligt vara med i ett annat sammanhang, landslag med andra som är duktiga och lite åker iväg och spelar mot andra länder.
Mm.
Då börjar man helt plötsligt med en annan liga och så ska man hem till det här tråkiga, gråa liksom, laget i Tyresö eller liksom i Värmdö. Det är inte lika, då börjar man liksom se sig om lite grann. Jaha, nu förtjänar jag något bättre här.
Definitivt.
Men vad är då problemet med det då?
Problemet är ju dels att det motverkar, kan man säga, den positiva effekten som en talangstämpel skulle kunna ha på viljan att stanna kvar. Alltså det är ganska intressant. Om man tittar på den forskning som har gjorts där man tittar på vad talangstämpeln har för effekt på din lojalitet mot företaget, så är effekten nästan alltid noll. Och det tror man beror på att det helt enkelt är två effekter som tar ut varandra. Där den ena är då åt det positiva hållet, att du blir mer tacksam mot organisationen, du känner liksom ett större engagemang, wow, de satsar på mig. Men å andra sidan får du också den här signaleffekten om att okej, jag är alltså attraktiv på arbetsmarknaden, jag kan ses som en talang inte bara här utan även på andra håll, det finns andra som vill ha mig och sådär. Så att det är en del av problemet. En annan del av problemet är att med en ny självbild kommer också nya, återigen, förväntningar på vad jag ska få göra här.
Mm.
Och inte minst då verkar det som att den som utses till talang vill genast vara med i det strategiska arbetet på ett annat sätt. Alltså man nöjer sig inte längre med det här dagliga slitet av att vad det nu kan vara. Allt ifrån att undervisa om du är lärare till att liksom knacka i Excel om du är inom finans kanske, något sånt där. Mm. Utan nu vill du ha en plats vid bordet när de viktiga besluten ska fattas.
Just det, kanske vara med i ledningen eller som driva större Exakt. Frågor.
Exakt. Och det är inte heller alla organisationer med på, att det här är någonting som händer när folk får den här talangstämpeln.
Mm. Just det. Och det är ju också ganska logiskt på något sätt, ja. Mm. Ändå. Så att det blir en massa effekter, och det här har inte företagen upptäckt själva, eller?
Inte alltid i alla fall. Nej. Vissa har ju fått lära sig den hårda vägen, och de som är liksom ganska mogna i sin talent management har ju hanterat en hel del av de där effekterna. Men det är ganska många som går i fällan också när man inför såna här initiativ från första början.
Mm.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
För jag menar bara själva begreppet talang, alltså att det kallas för talang, det har ju en signaleffekt, eller det blir ju ett tydligt budskap.
Mm.
Det måste vara smart att kunna kalla det för något annat.
Man kan ju säga att hur laddat begreppet är beror lite grann på sammanhang. I den nordamerikanska miljön är talent inte lika laddat som talang i Sverige till exempel. Vilket nog har vissa liksom historiska rötter och sådär. I Norden har vi mer den här liksom egalitära kulturen. Alla är lika, inga räkmackor, börjar från samma ställe och sådär.
Mm.
Men överlag så kan man ju säga att i många sammanhang tror jag att man skulle göra bättre i att skippa begreppet talang och kanske prata om ledarskapsprogrammet istället. Jag stötte på något företag inom retail eller detaljhandel då som hade ett program som man kallar butikschefsprogrammet helt enkelt.
Mm.
Alltså man döper efter en roll istället som man är svår att rekrytera till.
Mm, precis.
Då blir det genast lite mindre laddat.
Mm. Ja, för det här med att om jag menar också såklart, om du har en grupp på 10 personer och säger till en så här, du är en jäkla talang.
Ja.
Resten får ju liksom en tårta i ansiktet, såklart.
Absolut.
Det är ganska också logiskt.
Ja.
Vad säger du om det?
Det är en högst reell risk. Det kom en jättespännande studie för ett antal år sedan från Belgien där man hade tittat på flera 1000 medarbetare och jämfört den positiva effekten på de som fick talangstämpeln och den negativa effekten på de som inte fick den. Och där kunde man ju se att netto så var ju liksom effekten negativ. Därför att de som inte fick talangstämpeln blev mer omotiverade än vad talangerna blev motiverade.
Ja, till och med.
Ja. Så att det säger ju en del om hur liksom starka psykologiska krafter man är ute och laborerar med när man använder det begreppet.
Mm.
Så att ska man använda det så tror jag att man måste vara väldigt noga med att definiera vad det handlar om. Liksom. Vad är det de här personerna ska göra? Alltså talang för vad på något sätt? Och tydligare framhålla hur det här initiativet hänger ihop med företagets mål. Alltså vilka saker vill man att de här personerna ska jobba med och sådär.
Hur tydligt eller otydligt brukar det vara, eller de företagen som du har, de programmen som du har sett?
Det är ofta ganska otydligt.
Uh-huh.
Och det är en svår fråga också på det sättet att när företagen utser talanger så letar de ju ofta efter personer som ska kunna göra lite vad som helst i framtiden.
Mm.
Alltså, de flesta företag idag vet ju inte exakt hur verksamheten kommer att se ut om 10 eller ens 5 år. Utan det man vill ha är ju personer som har en tillräckligt återigen böjlig kompetens för att kunna göra lite olika grejer.
Mm.
Så att det är inte helt lätt heller att definiera vad det är de ska göra. Så att det är liksom, jag förstår den svårigheten.
Mm.
Men företag som har kommit en bit med sin talent management har ju ofta hunnit segmentera lite grann i alla fall. Att här har vi kanske ett program för vår liksom största IT-kompetens, eller här har vi ett annat program för att utveckla ledarskapspotential eller sådär.
Mm. De brukar utse till reklambranschens resumé, ja, här är 50 talanger inom, då tänker man, aha, ja, inom vadå?
Inom vadå, ja.
På vilket sätt då?
Exakt.
Vad tror du att det är de har gått på då, utan att veta exakt?
Alltså jag tror att man, jag hyser inga tvivel om att folk som kommer med på såna här listor är duktiga. Men till viss del blir det ju en fråga om någon slags karisma eller utstrålning eller sådär.
Ja.
Alltså, vi är ju lite lätt besatta av stjärnglans i vår kultur.
Ja.
Alltså personer som har en viss aura omkring sig, ett visst sätt att vara, som på något vis för oss utstrålar talang. Jag har hört ganska många historier genom åren i de här forskningsintervjuerna om att vi anställde en sån här talang med stort T som gjorde fantastiskt bra ifrån sig, och vi tänkte att det skulle bli otroligt svårt att ersätta honom eller henne. Men sen när personen slutade och vi fick in en annan person så kunde den också utföra det här jobbet väldigt bra.
Mm.
Fast utan den här liksom karisman, om man säger så.
Så att man, det gäller att ha liksom talang för att utstråla karisma?
Det tror jag är ganska viktigt för att få den där liksom publika statusen som,
ja,
talang.
Just, ja, just när det gäller i alla fall den branschen som är lite handlar om kommunikation. Mm. Men inom psykologisvängen, finns det talanger där också?
Ja, det gör det ju absolut.
Alltså som utses som det här har vi ett riktigt psykologtalang.
Ja, utses, det skulle nog vara lite mer kontroversiellt, tror jag.
Skulle det?
Ja, psykologskrået är ju ändå, det har ju att göra med att
talang för, ja, vad har man talang för då?
Ja, exakt. Se igenom folk.
Ja, precis. Ja.
Nej, men överlag ska man säga att det här med att utse talanger är lite mer kontroversiellt i de yrken som har en väldigt stark egen professionell identitet. Alltså läkare, ingenjörer.
Mm. Ja, men lärare är ju ändå, det beskriver de, det här med, vad är det man kallar det?
Ja, förstelärare.
Ja, det är ju någon typ med, det är ett system där man utser förstelärare, och vad är deras grej egentligen?
Ja, det kan man fråga sig, höll jag på att säga. Det är inte jättedefinierat.
Nej.
Det skiljer sig åt på olika håll, men överlag så kan man väl säga att förstelärare ska vara särskilt duktiga och framstående lärare som då får ett lönepåslag och ofta också nya arbetsuppgifter.
För det är ganska, att det är ganska lätt att jämföra just talent, men det är precis egentligen det handlar om då.
Ja, visst är det det.
Mm.
Och det är ett ganska tydligt motargument mot de som säger att det här med talent management finns väl inte i offentlig sektor. Det finns i högsta grad i offentlig sektor.
Mm.
Det här är ett jättetydligt liksom talanginitiativ, skulle jag våga påstå.
Mm.
Men då utser man en viss grupp av lärare då som ska vara särskilt duktiga. Särskilt duktiga pedagoger, men ofta skulle jag säga också ha någon form av ledarroll då i kollegiet. För att de ska jobba närmare rektor, närmare ledningen. Men också coacha och agera någon slags mentor åt sina kollegor, kan man väl säga.
Mm, precis. Och vad finns det, har det uppstått några problem med det?
Det har det gjort, absolut. Lärare är ju ett sånt här så kallat professionsyrke, kan man säga. Som har en stark professionell identitet och en bild av att vi har en viss liksom kompetens, och inom skrået är vi på ett sätt alla lika. Vilket gör att det blir ganska kontroversiellt att utse vissa då till förstelärare. Men en annan sak som vi upptäckte i forskningen då, som är ganska intressant, är att alla lärare motiveras inte av att få den här stämpeln heller. Alltså det är en viss grupp som tycker att det här är attraktivt. Och det är ofta de som vill göra någon form av lite mer vertikal karriär.
Mm.
Alltså man kanske på sikt vill bli rektor eller jobba centralt på en kommun eller i en skolkoncern eller sådär.
Mm.
Medan de lärare som betraktar sig själva mer som experter, de är inte dugg intresserade av att bli förstelärare, utan de vill mycket hellre ha mer tid att fördjupa sin expertis inom undervisning. Liksom. Så att där ser man också hur de här olika identiteterna spelar in i hur framgångsrikt det blir.
Just det. Och det här med att, det tror du nämner i samband med lärare också, hur man utses, om det är transparent eller om det är lite otydligt vem som blir då så att säga talang inom den, eller hur? Och det måste väl påverka överallt, för allmänt så här, hur öppet brukar det vara? Är det liksom, nu samlas alla, nu ska vi berätta vilka som är talangerna här, eller är det något som bara så här, är det något som är bara? Förstår du vad jag menar? Man kan ju också vara i ledningen, kan man ju bara sitta där och mumla lite eller, och inte säga till vilka man anser är talanger.
Absolut. Och det normala skulle jag säga är att det är väldigt mycket hysch-hysch kring det här. Och särskilt kanske i Sverige, i och med att det här med att utse vissa till talanger är väldigt kontroversiellt. Så att ofta håller man det här i det fördolda. Ibland till och med vilka som är talanger. Ibland vill man inte ens berätta det. Och även om man gör det så vill man sällan berätta hur det gick till när man utsåg just de här. Och det vet man också från forskningen då är väldigt problematiskt. Därför att det föder direkt misstankar om att hur har det här gått till egentligen? Är det svågerpolitik? Är det någon slags subjektivt tyckande? Är det chefens favoriter?
Mm.
Alltså när det här inte är transparent så uppstår lätt en massa misstankar och ryktespridning och sådär.
Just det, och det återkopplar ju det till du sa förut, att om man har, det är snarare så att man ska vara tydlig med vad innebär den här utmärkelsen då för någonting.
Ja.
Det är väl det som också är ett av dina starkaste rekommendationer, att man ska jobba mer med definitionen då på något sätt och öppet.
Absolut, absolut. Både vad man vill att de här personerna ska göra och hur urvalet har gått till. Alltså vilka kriterier har man gått på.
Mm.
För det är ju också enda sättet på något vis att ge människor en rimlig chans att själva komma i fråga ifall man skulle vilja.
Mm.
Alltså om jag också vill gå det där talangprogrammet, vad är det jag behöver göra då?
Mm.
Och det vet man också från forskningen att folk kan ofta acceptera ett mindre gynnsamt utfall för egen del om de förstår hur urvalet gick till och det verkar rimligt.
Men hur skulle det kunna låta då?
Ja, det skulle ju till exempel kunna vara att i det här urvalet till det här programmet där vi framförallt söker ledarskapspotential, säger vi, så har vi först tittat på de här egenskaperna som vi vet från forskningen är viktiga.
Typ?
Till exempel då målmedvetenhet och ambitionsnivå. De har vi mätt så här, till exempel med ett test av något slag. Sen har vi gjort en strukturerad intervju där vi har tittat på de här egenskaperna som vi har kopplat till våra företagsvärderingar eller till vår ledarskapsprofil eller någonting sånt.
Mm.
Och sen har vi gjort en caseövning då för att se hur man konkret agerar i en situation som kan uppstå för ledare i vår organisation. Och för att komma i fråga så måste man ligga till så här och så här på resultatet. Någonting sånt skulle det kunna vara.
Mm. Men då är det fortfarande om man tänker så här, eller är det, ja just det handlar om, ska man se, rikta in sig på beteenden eller hur någon är? För om någon säger till dig, ja men du, vi säger så här, du är målmedveten, ser du talang, men jag är ju också målmedveten.
Mm.
Alltså jag tänker att de andra då, nio, som också, de behöver inte vara inte alls målmedvetna.
Absolut. Vissa delar av målmedvetenhet...
Bara som ett exempel.
Absolut. Vissa delar av en sån egenskap kan man ju mäta faktiskt med ett liksom välutformat personlighetstest.
Ah, okay. Alltså,
till viss del vet vi att de där egenskaperna hänger med oss genom livet. Att man kan ha dem i olika stor utsträckning.
Mm.
Men det betyder ju inte att man inte kan ta hänsyn till de mer beteendemässiga delarna. Alltså, även om du på ett personlighetstest skårar lite lägre på en sån egenskap så kan du ju visa genom ditt track record, dina resultat, att du lever mer än väl upp till det där.
Mm.
Och det kanske du visar i ett arbetsprov eller en caseuppgift eller någonting sånt istället. Så att man kan ju använda flera olika metoder där. Och absolut brukar jag rekommendera att man ska titta både på, om man säger, hårda egenskaper inom citationstecken och hur väl man lever upp till någon slags värdegrund eller sätt att vara som vi vill, liksom, som vi vill förstärka i organisationen.
Just det, man vill inte bara skapa någon ensamseglare liksom, eller en slags diva inom sportvärlden.
Utan, absolut.
Du nämnde också det här som jag tycker var spännande med. Det kan också slå fel lite grann det här om jag utser lite talang, att du känner en jäkla press och du måste liksom, oh, jäkla, nu måste du leverera på topp hela tiden och det kan ju skapa stress och att man blir lite låst i en situation också.
Oh ja, talangens gyllene bur brukar jag kalla det. Alltså att vi människor fungerar ju så att när vi får någon form av idealiserande etikett på oss, så du är en talang, du är en stjärna, dig tror vi på, så blir vi genast väldigt rädda för att förlora den där stämpeln liksom. Vilket gör att det du innan gjorde med liv och lust på grund av liksom din inre motivation, om man säger så, kan plötsligt bli väldigt ångestfyllt och pressande, därför att nu är det någon som tittar, nu är det någon som bedömer.
Alltså det kan bli, det måste inte bli, det kan bli.
Det kan bli, precis. Och det beror ju mycket på hur de här sakerna kommuniceras. Och använder man sig mycket då av de här superlativen, våra stjärnor, våra framtida ledare, våra top 5%, då är ju risken större att man lägger på folk den här ganska trånga kostymen. Och det som händer då är att den som från början sågs som talang på grund av sin unika person lätt förvandlas till lite av en blek kopia av sig själv. För att man mer börjar försöka leva upp till någon slags mytbild av talangen. Som aldrig misslyckas, som aldrig tvivlar på sig själv, som aldrig har frågor och sådär.
Just det. Och hur ska jag göra nu för att vara den personen som de förväntar sig? Och sådär. Det blir mer en stress än en glädje i det, lustfyllt.
Exakt.
Men samtidigt då, som du sa, vi pratade om förut, att man kan också bli att man, alltså det positiva kan ju fortfarande bli att man får lite nya glasögon på sig själv, att lite självförtroende. Men det kan också slå fel. Det blir ju, det är komplicerat.
Ja, det är det. Verkligen. Verkligen. För som ledare och som organisation så vill du ju uppmärksamma och ge positiv feedback till de som gör riktigt bra grejer. Ja. Och då är det ju en bra idé att fokusera mer på, som du var inne på, beteende. Alltså vad är det du gör som vi vill att du ska fortsätta göra? Och gärna då saker som att vi vill att du ska fortsätta prova nya saker. Fortsätt ta risker. Fortsätt liksom testa saker som kan gå fel. Därför att det är inte så vi hittar liksom, de nya vägarna. Snarare än att prata i de här liksom, begränsande ordalagen. Liksom, du är vår stjärna. Du misslyckas aldrig.
Nej, precis. En tanke är ju, ska man överhuvudtaget hålla på med det här? Finns ju så... alltså, lägg ner och hålla på och utse en massa talanger.
Ja.
Vad skulle du göra om du drev stora företag?
Ja... Där är en lurig fråga, just för att å ena sidan finns det en massa risker med att hålla på och utse talanger, å andra sidan så behöver stora bolag säkra försörjningen av till exempel då kompetens till seniora ledarpositioner, seniora expertpositioner och sådär. Och vem som helst kan inte ta de rollerna. Utan på något vis måste man...
Eller vill ta de rollerna.
Exakt. Nej. Varken kan eller vill. Så på något sätt måste man hitta dem. Så att där behöver man jobba med någon form av sån liksom urskiljning. Men därmed inte sagt att man alltid måste kalla det för talangprogram eller talangpooler på det sättet. Utan där tror jag att den avgörande punkten är hur väl rimmar det här med vår företagskultur. Hur väl rimmar det här med vårt sätt att göra saker? Det kunde vi ju se också i forskningen att i vissa bolag går det alldeles utmärkt att prata om talanger och talangprogram och så vidare. Därför att man har mer av en konkurrensinriktad kultur där det är okontroversiellt att vissa vill liksom visa framfötterna och vill vara talanger så att säga, och vi andra kan inspireras av dem och lära av dem och sådär. Medan i andra bolag där man kanske har lite mer av en egalitär kultur eller en kultur som betonar alla och jämlikhet och sådär, så blir det supersårigt att vissa ska börja kallas talanger och sådär. Så att det gäller att liksom utforma någonting som man kan stå för där.
Mm. Och fylla det med rätt grej. Men om vi återigen, jag återkommer alltid till sportvärlden, men jag tycker att det är så tydligt. Och om vi tar herrlandslaget med Janne Andersson, det säger sig självt, om han skulle säga att så här, den här spelaren är en talang, så skulle det bara liksom förstöra.
Mm.
Däremot kan han säga att den här spelaren är en otroligt bra, vad vet jag, mittfältare eller försvarsspelare eller på att gå förbi sin spelare och så vidare. Det måste ju, varför pratar man inte mer så kring att i det här företaget, du är väldigt bra på det här, men så att då får man ju med alla.
Ja, absolut.
Istället för att peka på en spelare. Eller hur? Det blir ju... Det, jag tror det är det som stör mig lite grann. Det blir ju, pratar man om talang, så blir det en säck som man måste fylla med någonting, och alla har sin bild av det, och så blir det bara några få.
Absolut.
Istället för så här, verkar vara mycket mer inne och duktig på att leda grupper. Du verkar mycket mer inne på att göra det och det och det.
Definitivt, och det tror jag faktiskt är en utveckling vi kommer att få se framöver, att man går mer mot den typen av kollektiv talent management. Och det har ju att göra med att det nu kommer mer och mer forskning som visar på gruppens betydelse för resultatet. Alltså att det allra mesta som görs i bolag idag är ju produkten av många människors arbete, och framförallt deras ganska intrikata samarbete i liksom välfungerande team och grupper. Och då blir det ju mycket, mycket viktigare att framhålla alla på något sätt.
Mm.
Sen har liksom den individuella talent management också sin plats, i och med att det är essentiellt att liksom behålla personer som återigen kan ta de här komplexa rollerna och vill göra det. Så att de måste samspela, men jag tror att många skulle tjäna på att lägga mycket mer krut på den här kollektiva delen.
Vad är dina andra, vad har du mer för rekommendationer?
Alltså en annan rekommendation handlar ju om det här med vad man faktiskt gör för att utveckla. Om vi säger att man nu kommer fram till att man behöver ett talangprogram då, det vore bra att ha. Vad man faktiskt gör för att utveckla de här personerna. Därför att en av de vanligaste sakerna man gör, det är att ge dem mer att göra. Alltså plocka ut dem som verkar duktigast här och ge dem ännu mer av samma typ av uppgifter. Alltså ofta blir det ju så med duktiga människor och organisationer att de ska vara med i alla projekt, de ska vara med och göra alla dragningar, de ska åka på alla konferenser.
Just det, maxa liksom.
Maxa, exakt. Mm. Och det är ju ett ganska säkert sätt att bränna ut dem helt enkelt.
Mm.
Utan det man hellre kan göra där är ju att fundera på hur kan vi ge den här personen ett ansvar att växa med. Alltså jobba med de lite komplexare frågorna. Sitta på en lite mer strategisk nivå, fatta lite svårare beslut, den typen av grejer, snarare än att lägga på mer och mer uppgifter.
Mm.
Så det är en annan rekommendation. Sen skulle jag säga också att...
En plan helt enkelt då?
Ja, men en plan.
Ja, för det nämnde vi tidigare. Om jag, bra, men hur tar vi oss framåt då? En plan utifrån nu framåt, ja.
Exakt så. Mm. En annan rekommendation är ju att börja leta efter talang på mer oväntade ställen. Alltså att inte fastna i det här, vad ska man säga, magkänsleurvalet. Att jag känner igen en talang när hen kommer in genom dörren. Utan att använda sig av bättre urvalsmetoder helt enkelt. Då kan man ju dels titta på forskningen, vilka typer av metoder som faktiskt förutsäger framtida potential och prestation. Men man kan också bli bättre på att leta efter andra typer av talang.
Mm.
Så jag skriver ju en del i boken till exempel om det här med möjliggörarna.
Mm.
De som är, kanske inte står där längst fram på barrikaden själv, men som är väldigt duktiga på att få gruppen att fungera väl.
Just det, inte målgöraren utan liksom de som är, bidrar med annat i laget.
Ja, men exakt, och där kan man ju återigen dra en parallell till sporten. Så att
tydligt.
I flera olika ligor har man ju blivit bättre på att lyfta fram bidrag till vinst snarare än liksom gjorda poäng eller sådär. För att man vet att det är inte bara målgöraren som spelar roll. Det låter ju så rudimentärt liksom, mm. men det här är långt ifrån självklart. Och i bolag så skulle man behöva tänka mer så också. Därför att ofta är det ju så att bakom den här liksom, synbara stjärnan står ett gäng personer som gör precis lika stora insatser men som inte syns lika mycket.
Det ligger en passning.
Exakt. Och då kan det ju till exempel handla om att man är den där förtroendegivande personen som alla kommer till med sina problem. Den som man frågar om råd. Den som liksom går lite där i bakgrunden och snackar med alla och ser till att alla är på samma linje eller sådär. Det är typiska sådana egenskaper som inte alltid lyfts fram men som är otroligt värdefulla som en slags smörjmedel i organisationen.
Mm. Precis. Och då skulle man ju snarare kunna kalla det, har man en stor organisation så kan man utse då, istället för att använda begreppet talang som jag tycker är korkat, så är det bättre att kalla det för vad man är bra inom vissa områden då.
Mm.
Beroende på vad man har för verksamhet.
Mm, visst.
Spännande. Är det någon annan sista, är det någon rekommendation du har till de som lyssnar?
Precis, du tänker hur kan man tänka kring sin egen talang kanske?
Ja, ja.
En sån där rekommendation kan väl vara att fundera över vad är det som väcker din passion på något sätt? Inom vilka typer av uppgifter har du gratis bränsle?
Mm.
Alltså, var går det lätt? Var går det lätt och var är det kul? Det är ju ofta en bra, liksom, ett bra sätt att hitta det som kanske är och kan bli ens talanger. Men en annan sak som jag tror är jätteviktig också är ju det där som man brukar kalla growth mindset. Att inte tänka att man är skriven i sten utan man kan faktiskt utvecklas och bygga nya talanger på vägen.
Precis, fixed eller growth mindset. Mm. Om man lyssnar på det här och vill kontakta dig så har de någon fråga eller något sånt där?
Mm. Enklast är väl att mejla mig på kajsa@alvalabs.io.
Mm. Tack för att du var med.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.